I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då är det dags för ett nytt avsnitt av Trädgårdsmästarna och nu sitter jag på mina knän på gräset och framför mig så blickar jag ut över hundratals morotsblast. För idag ska vi laga mat i Trädgårdsmästarna, eller rörer i alla fall. Och det ska vi göra med Frida. Hej Frida!
Ja, hej! Precis, vi står och tittar på morotsblasten och jag har tänkt att vi ska prata lite morot och sen så ska vi smaka lite på morot också. Mm.
Det ser bra ut. Har moroten trivs nu den här säsongen? Det har ju varit lite kallt.
Ja, men faktiskt, hittills är det faktiskt ett bra morotsår. Jag brukar faktiskt ta tempen på mig själv på något sätt hur bra säsongen har varit, om det är ett bra morotsår. Idag tror jag faktiskt det här året har varit bra. För det är ju så, morot är en sån där gröda som man älskar. Man vill ha fina, bra morötter och det är så underbart härligt att skörda morot. Mm. Men man blir väldigt ledsen, för de kan väldigt lätt drabbas av den här morotsflugan. Och det är ju en fluga som flyger runt morötterna och sen så lägger de små larver helt enkelt som gnager in i morötterna. Och jag menar, det kan man försöka liksom skydda sig mot på olika sätt. Och det finns ju massor med olika tekniker. Det märker jag ju på folk som kommer hit, att alla är engagerade nästan i den här morotsflugan. Det är morotsflugan, det är kållarver och det är mördarsniglar. Mm. Där tror jag mördarsniglarna egentligen ligger på nummer ett i vad som engagerar odlare och framförallt hobbyodlare. Liksom. Mm. Men för att gå tillbaka till liksom morot i sig, så är ju morot är ju annars ganska så lättodlad, får man lov att säga. Den trivs på väldigt många jordar, men den trivs ju bäst i ganska så där sandblandade jordar. Jag brukar jämföra med den jorden jag har hemma hos mig i Vallsbo. Den är väldigt sandig. Den är så sandig så att barnen nästan kan göra sandslott i själva jorden. Men bygger man upp den lite med kompost så blir den också lite vattenhållande. Men jag tycker ju att där får jag de absolut godaste morötterna. Och det är väl också så att jorden präglar också smaken. Så har man för mycket kväve, för tung jord, för näringsrik jord och för mycket kväve, då gör morötterna mera blast än vad de gör rötter. Och dessutom så sätter det sig på smaken. Det blir inte riktigt lika god smak faktiskt på dem. Och man vill ju ha den där sötman liksom, i moroten.
Mm. Vad kan man äta hela moroten? Alltså från det man ser till det som finns i marken?
Ja, det kan man faktiskt göra. Det går faktiskt alldeles utmärkt. Jag tänkte faktiskt att vi ska göra det sen. Om en liten stund. Så ska du få smaka på en trädgårdspesto som våran kock Lars har tillagat. Och där han har använt sig just av morot och morotsblast. Mm. Faktiskt. Så att det går bra att äta liksom egentligen hela moroten. Men det är inte alltid man gör det kanske. Men det går bra. Det gör det.
Mm. Vad ska vi göra nu då, tycker du? Ska vi dra upp någon eller vad tycker du?
Ja, jag tycker det. Det är ju liksom, det är ju fortfarande tidigt stadie. De är ju liksom ganska så små än så länge. Men vi gör ju så här att vi skördegallrar. Det är ju egentligen någonting som är lite så där vanskligt att göra det. Men både kockarna tycker väldigt mycket om de här små morötterna. Och vi också. Så att därför har vi faktiskt valt att göra så på vissa ställen. Och anledningen till varför man inte ska göra det så där allt för mycket, det är att doftämnena lockar till sig den här morotsfrugan. Så att om man kan låta bli att skördegallra så är det egentligen till fördel just för att motverka angrepp då. Och likadant det där att man, när man då skördar också, så kan man se till att inte lägga kvar blasten eller liksom, och gärna att man täpper till också runt omkring. Det kan vara fördel att till och med kupa lite grann runt omkring blasten för att skydda från att flugorna och larverna hittar ner. Annars så är det ju det här också, om vi nu pratar det här engagerande ämnet morotsflugan, så är det ju också att man kan täckodla. Man kan täckodla med fiberväv och fiberduk. Men det är också lite lurigt, för då får man täcka också under hela säsongen. Från det att morotsflugan är aktiv ända in i juli, augusti. Mm. Morotsflugan har också två olika perioder då den är aktiv och lägger de här äggen. Och det är den första gången, den är där någon gång runt midsommar. Och sen är det en andra period här nu under slutet av sommaren. Så att, ja... Och man menar väl också att moroten kanske inte blir riktigt lika god om den får växa under den där fiberduken heller. Det blir inte riktigt samma smak på den.
Och sen ser man den ju inte heller.
Man ser den inte heller, och det är ju faktiskt också ganska tråkigt. Men ska vi ta och ge oss ut i landet, och så får du liksom leta reda på en nacke som du tycker ser ändå hyfsat stor ut. Mm. Och så tänker jag att du får komma tillbaka sen till hösten och så får du liksom se på skillnaden. Så då ska de ha blivit jättestora.
Ja, absolut.
För det är ju så, det är ju ändå det som är liksom, det är det man kanske tycker bäst om med moroten. Det är ju att få skörda den. Det är någon slags barndomskänsla det. Mm. Jag tror att nästan alla någon gång har gjort det där att kliva fram och liksom rycka tag igen och få upp den när den äntligen lossnar. Och sen också det där, torka av det i gräset och stoppa den direkt i mun. Det är ju den absolut godaste moroten.
Mm.
Så,
vad säger du? Jo, absolut. Men ska jag gå högsta blast? Är det störst morot eller finns det något sånt?
Nej, det behöver inte alls ha det sammanhanget att det behöver höra ihop. Men man kan kika på det först, och man kan kika, sen är det att kika liksom runt nere, runt om med fästet, nacken så att säga.
Mm.
Där kan du nog försöka... Se ifall du hittar, hittar någonting.
Vi går in i denna morotsdjungel då.
Ja.
Mm. Då är det fyra rader just här av morötter. Och så ska vi stå bredbent. Så man ska stå liksom med blasten mellan benen. Så kan man böja sig ner och kika lite. Bända lite på jorden. Där såg jag ingenting. Det var inget bra tecken kanske. Här då?
Ja.
Den här ser väl superfin ut?
Ja, där har du en.
Den håller nästan på att poppa ur jorden. Ja. Då drar jag den bara rakt upp då. Sopp, pop.
Titta.
Den var ju skapligt stor tycker jag ändå.
Ja.
Där har vi också en jättefin morot som är ljusorange till färgen.
Ja. Och jag tycker ju den här, alltså doften, jorden som sitter runt omkring morots, den doften är ju bara... Det är så underbart. Man fattar att det sitter väldigt mycket aromer runt omkring och som också då faktiskt kan locka till sig lite ohyra.
Mm. Inte ohyrans fel dock.
Nej.
Nu kommer jag inte ens ihåg vad jag drog den här ifrån.
Sen måste du ju få smaka på den också. Nu har jag med mig lite vatten här också, men annars så går det gott och väl att torka av sig direkt så här i gräsmattan. Precis det som man gjorde när man var liten då man pallade. Pallade morot.
Va? Har du haft en brottslig bana?
Har inte du gjort det?
Alltså jag hade sån snäll granne så jag fick gå och ta hur mycket jag ville.
Ja, men det är helt rätt.
Men då doppar vi det i en sån här tunna med regnvatten.
De är jättegoda.
Alltså de smakar ju precis som de luktar.
Jag kommer ihåg en gång när jag hade en journalist på besök. Och hon erkände att liksom, jag har faktiskt aldrig dragit upp en morot. Kan inte jag få göra det? Så men självklart, det är väl klart du måste få gå ut och skörda en morot. Och så gjorde hon det och drog upp den. Och så gjorde vi så här, torkade av den. Och så fick hon stoppa den i munnen. Och smaka på den direkt också. Och hennes första reaktion när hon hade tagit den, det var liksom det där, den är ju varm. Och då slog det mig liksom att, för först tänkte jag inte på det, men sen kom jag på att ja men det är klart. Det är klart att den är varm, men det är ju inte en självklarhet idag att det är det. Därför att, ja men vi har ju våra morötter i kylskåp. Och det är ju den relationen man har. Men det smakar ju annorlunda när man har liksom, när man tar upp en tempererad, direkt skördad morot. Och då sitter alla de här romämnena kvar och sådär.
Supergod, verkligen.
Nämen. Och sen så är det väl så då, och här har ju vi förberett lite då, och eftersom vi har haft lite så här smakprover idag, dessutom här i grönsakslandet, så gick vi upp till Lars här i morse och bad honom att göra någonting roligt, någonting som kommer ifrån grönsakslandet och som smakar grönsaker. Och vi märker ju det är ju liksom, det engagerar människor väldigt mycket, inte bara ohyran och mördarsniglar, utan även det här. Ja, men hälsa och mat. Folk tycker om att laga mat. Och när de går och tittar på grönsakerna och köksträdgården, då kommer mycket recept upp. Och folk pratar med varandra. Nej, jag tycker inte om fänkål. Eller ja, men det där. Och dillen och sådär. Så att det Lars lyckades att trolla fram här idag, det var en trädgårdspesto på gula morötter. För det finns ju morötter i olika färger. Och han gjorde en trädgårdspesto på gula morötter. Där han haft i blasten också. Och basilika och sen västerbottenost. Och så säkert lite olja kan jag tänka mig också. Det är vad han har berättat för mig i alla fall, att han har haft i detta recept. Så du får smaka. Det är en klick alltså som ligger på ett blad av romansallad. Så att det är liksom en liten trädgårdstapas kan man säga.
Jag ska ta en bild på det här också. Jag hoppas att bilden poppar upp nu. Det luktar gott. Alltså aldrig mer jag köper en burk pesto på affär.
Just det. Nej men, och det är ju så med pesto. Pesto är ju ett fantastiskt sätt att verkligen ta tillvara på det som finns i trädgården. Jag menar, odlar man själv så får man, ja men visst, man får fina morötter. Eller angripna morötter. Men man får morötter och man får grönsaker. Men man kan använda så mycket mer av själva grönsaken än vad vi kanske är vana med att göra. De grönsakerna som man köper, ja men de har ju kanske inte blasten kvar eller så. Men, och vi lever ju i ett samhälle där vi behöver bli betydligt mycket mer ekonomiska, och vi behöver lära oss igen att ta tillvara på en större del av grönsaken. Och dels då också att faktiskt odla själva, men också faktiskt utnyttja en stor del. Det sitter ju helt andra näringsämnen och vitaminer i blasten än vad det gör i roten. Så att genom att mixa samman det så här, ja men då får man ju liksom, då får man bingo, då får man både och så att säga. Så att det, ja nej, mera pesto av diverse olika saker. Det tycker jag är en jättebra idé.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, då har vi avklarat moroten och fått med oss ett smarrigt pesto-recept där. Och nu har vi gått över på andra sidan trädgårdslandet och nu sitter vi framför rader av olika rödbetor. Vad ska vi börja? Vilken beta ska vi börja med att prata om, Frida?
Ja, vi kan väl börja och prata med den klassiska rödbetan, men vi kan ju nämna då när du ställer frågan så, det finns ju flera olika betor. Det finns ju dels den här klassiska rödbetan, sen finns det gulbetor och polkabetor. Det tänkte jag att jag skulle visa lite grann hur de ser ut. Men den vi odlar väl ungefär lika mycket av både rödbeta och gulbetan, för just gulbetan är nog en som har blivit väldigt populär på sistone. Och överhuvudtaget så är rödbeta någonting som vi odlar väldigt mycket av. Den är ju så tacksam, den ger skörd relativt tidigt får man lov att säga. Vi sår den ganska så tidigt där någon gång i, liksom, när jorden reder sig. Och men samtidigt inte så pass tidigt så att det är alldeles för kallt i jorden. Det finns nämligen risk för att både beta och också dess släkting mangold kan börja blomma och stocklöpa om den blir utsatt för mycket kyla. Och fröet kan väldigt lätt ruttna. Så att man får gärna ha lite is i magen när det kommer till betorna och mangolden. Just för att vänta på värmen, jordtemperaturen lite grann först. En annan sak som är viktig när det handlar om sådden av rödbeta och skötseln av den, det är att man håller koll där, den där första tiden och låter liksom betan gro. Sen behöver man kika över och gallra den. Det är ju samma sak med morötterna också, att man behöver gå över och gallra vid något tillfälle. Men när det kommer till betan så är det nästan ännu viktigare, eftersom varje frö har flera fröämnen som kan gro i ett och samma liksom frö. Så att man är medveten om det. Det kan liksom gro en hel flock på ett frö och då konkurrerar också de där olika fröämnena om yta och näring och sol och så vidare. Så att då får man betydligt mindre betor om man inte är där och gallrar.
Mm. Här har vi ju, alltså man får ju en indikation på var det är rödbetor och var det är gulbetor. För bladverket är ju väldigt röd, lila, sprängt också ju. Och ja, hela skälken är ju det.
Ja, precis. Och där finns det olika sorter också. Det finns ju en rödbeta som heter bullsblad också som man odlar också för småbladskonsumtion, därför att den är väldigt vacker och sådär mörkt purpurröd. Du kan ana den där borta i horisonten faktiskt, att du ser det där riktigt mörkblada där. Ja. Den är väldigt vacker och dekorativ. Den skulle jag säga att man egentligen kanske inte odlar främst för själva liksom betans skull, att det är godare beta, men den är väldigt dekorativ och bladverket är som sagt fint att äta också. Mm. Och det är ju återigen samma sak som med moroten faktiskt, att även blasten går absolut att äta. Vilket då, är man då en odlare själv, så har man den möjligheten att faktiskt kunna tillaga och ta tillvara på blasten, och att man tänker på det när man skördar. Ofta så brukar vi brukar ju få de där tidiga knippbetorna liksom där blasten sitter kvar i affären, men när blasten sitter kvar så slokar den ju väldigt fort också, och att blasten sitter kvar, det har man ju som en indikation på att betan just är färsk och ganska nyskördad. Men vi som har en nära relation till ett kök så här och kan springa upp med skottkärr eller lådor när vi skördar, då är det ju möjligt att ta tillvara också på sådana saker då som även bladen innan de slokar allt för mycket. Mm. Och jag vet, det någon gång har vi tillagat den här uppe med liksom frästen i lite olja och honung och lite vitlök. De här absolut största liksom så här, de som är liksom, ja men du ser, de kan bli lite träiga och trådiga och sådär. Och det är klart, man måste smaka på saker och man måste känna sig fram och man får inte vara feg för att göra det. Och det är klart man inte kan äta de som är liksom allt för läderartade liksom. Men de små späda, det går alldeles utmärkt att använda liksom som, ja men som sallad eller vokka eller sådär. Precis som man gör med också den här släktingen då, med mangolden.
Ska vi skörda lite och kika eller vad? Ja, vad tycker du?
Börjar du bli sugen?
Ja,
ja, vi tar och vandrar ut och känner lite det här, känner lite på blasten liksom, ja. För jag tycker det är sån härligt ljud.
Vi gör det.
Här. Och det är samma sak som med moroten, att man, det måste inte vara så att det största blasten visar på att det är den största betan. Men utan man får gå liksom och titta ner mot jorden och se där man har liksom de här nackarna som tittar fram. Som här till exempel ser du, är det en fin härlig beta som börjar att sticka upp ovanför jorden. Det finns en annan sort här också som heter Forono, som är en sån där inläggningsbeta. Den är avlång och den kan sticka upp en 5-10 cm nästan ovanför jorden när den har vuxit ordentligt. Jag tog med mig en kniv här, så tänkte jag att vi tar och klyver den här, så kikar vi på inuti. Ja, titta,
wow.
Så vackert. Det
vilken
är
färg.
Ju fint. Ja. Kolla. Och det är ju många som faktiskt stör sig på just det att rödbetan har en sån intensiv färg och tycker att man kan inte blanda den med det ena eller det andra eller sådär. Ja, men, och det är väl klart att så kan det ju vara. Det är ju liksom väldigt mycket, ett väldigt starkt färgämne, får man verkligen lov att säga. Men i vissa fall så kanske man faktiskt ska få låta det få vara det också. Att man tillåter betan få ha den där underbara färgen.
Det jag måste få fråga, för nu när du plockar upp den här betan, den var ju perfekt rundad i sin form.
Ja.
Men om man köper dem i butik som oftast är lite mer som knölar, eller beror på när man tar dem?
Ja, det kan det nog vara. Men så, och sen så är det nog så att, och du ser att det finns ränder här inne i betan. Det har jag också läst någonstans, att det har att göra med liksom lite väderperioder, att det ska kunna prägla det. Så att, jag menar, formen, dels så är det sortbetonat också, att formen påverkar. Och hur tillväxten har varit, den är liksom lite känslig för, ja men, kyla och regn och torkperioder och sådär. Och det kan nog göra att de kan bli lite ojämna och sådär, skulle jag säga. Mm. Ska vi kika på gulbetan,
ja,
nu när vi står och pratar om färger och sådär?
Absolut. Den trendiga gulbetan kan vi väl repetera och säga. Yes.
Här. Har vi den. Och ska vi se då. Så vi hittar någon som är tillräckligt stor. Här tror jag har någon som är sådär lite lagom. Den där. Så. Ja, den är ju, man ser ju, man kan ana redan nu att den har den här väldigt så brandgula, orangea.
Mm, lite pumpafärgad.
Ja, titta så fin.
Som en sol.
Ja, verkligen. Som en sol i jorden. Mm. Väldigt, väldigt snygg. Mm. Och här har man ju inte samma problem med att den färgar av sig på samma sätt som rödbetan gör. Och ja, den är liksom, det är många, många kockar som jag jobbar med som gillar den här.
Mm. Vad är det för skillnad i smak?
Ja, alltså jag tycker rödbetan smakar annorlunda. Jag har svårt att sätta ord på vad det är som gör så stor skillnad i smak. Men jag tycker nog någonstans att gulbetan är lite mildare i sin betasmak, om man nu kan kalla det för det. Jag kan tycka att rödbetan har, ibland kan det bli för mycket av den där rödbetan. Mm. Men gulbetan är lite snällare, kan jag tycka ibland. Mm. Sen finns det ytterligare en som också har varit väldigt populär och framförallt är den rolig därför att den är häftig just i, särskilt i sånt här läge precis när man skördar den, och det är ju den här polkabetan som jag tänkte också vi kan kika på. Jag har någon rad av den här. Det som är tråkigt med polkabetan är att den tappar färgen efter det att man tillagar den faktiskt. Den förlorar lite av den där färgen, men den är jättesnygg i ett nyskördat tillstånd. Vi tar och kliver en, ja, en polkabeta också.
Absolut.
Då så vandrar vi över här.
Ja, tre rader bort. Ja. Har vi en rad.
De var inte så stora. Jag tycker, men här har vi en som vi kan plocka upp. Ser, den är ganska rosa i sin färg. Här har vi en som inte är särskilt rund. Den är lite knölig.
Den är ju helt röd på utsidan. Jag föreställde mig att det skulle vara randig.
Ja, men vänta. Vänta får du se.
Ja.
Där kommer den.
Där av namnet.
Där har den fått en liten sån där... de kan få det, en liten sån här bårbrist bland annat.
Vad är det? Bårbrist?
Ja, det är ett sånt där spårämne som betan kan råka ut för. Mm. Här har vi en, kan ta en ny, se ifall den har mindre. Där ser du den.
Jättesnygg. Men den tappar färg och...
Den tappar den här liksom randigheten. Den har kvar lite grann, men inte alls lika så här kulört och intensivt liksom som den här har då. Mm. Någon gång hade vi en kock, Rune Kalfansen. Vi finskar dem jättefint och gjorde en sockerlag och hade det till dessert. Kan ha varit choklad till eller något sånt där. Det var väldigt speciellt. Väldigt roligt var det, framförallt.
Man blir ju lurad, liksom. Man tänker att det ska bli polka grissmak.
Ja, precis. Men den har ju en väldigt, väldigt söt smak, betan, överlag. Det är ju så. Och det är ju det man liksom kan... Ja, men det är så man kan tänka, att man kan plocka fram de där smakerna. Att är det liksom, är det mycket sötma i det, ja, men då är det jättegott att antingen förstärka det eller att liksom krocka det. Mm. Eller så tänker jag i alla fall när jag lagar mat.
Det funkar för dig. Funkar det för dig, då funkar det nog för de flesta.
Ja,
ja, vad kul. Men du, vad kan man göra för röra på de här härliga då?
Ja, eftersom nu betan har en sån stark färg liksom, så kan jag tycka att, ja, men då är det ganska härligt att plocka fram den där färgen. Och den här röran har vi bjudit på under flera år här nere i grönsakslandet när vi har haft de här smakproverna, och det är den här en rödbetskräm helt enkelt, och det är ugnsrostade rödbetor som vi helt enkelt bara har skalat och rostat i ugnen och sen så haft på olja och salt, och sen så mixar man den tillsammans med lite crème fraîche och sen någon liten kanske matsked med majonnäs. Och den där majonnäsen tycker jag, den plockar fram den där sötman och smaken i betan faktiskt på ett fint sätt. Ja, du får smaka och se själv vad du...
Jag är inte så blyg, jag tar den största.
Ta den största. Jag har ätit så många idag också dessutom. Så att...
Mm, vad jättegott.
Mm.
Milt.
Ja.
Och en jättekontrast mot peston vi åt tidigare, såklart. Precis.
Där har man snarare den där söta smaken i rödbetan.
Mm. Och som du säger, det plockar upp varandra.
Ja.
Rödbetan och majonnäsen.
Ja, precis.
Mm.
Mm. Så får du ett väldigt fint rosa leende också, Linda.
Jag behöver ingen läppstift.
Perfekt!
Det bjuder jag på.
Ja, härligt.
Ja, men vad kul, det var jätteroligt att få lära sig lite mer och få lite mattips med sig. För det är ju därför man odlar egentligen, tycker jag. För att man ska ju faktiskt skörda det man odlar.
Mm. Ja, men det är ju det. Det är det som gör att det blir så extra sinnligt med grönsaker, tycker jag. Det är inte bara till för att vara vackert och snyggt eller dekoration liksom, utan det fyller en annan funktion. Det har att göra med ekologi och hälsa och ja, mat liksom. Mm. Och sen är det också grönsaker överlag. Det finns så mycket hantverk och så många olika metoder för att få ett lyckat resultat, och det tycker jag är jättekul. Mm.
Och du berättade för mig innan vi startade inspelningen att det finns mycket endorfinkickande ämnen i just de här två rörorna.
Mm. Framförallt är det ju basilikan som man säger är nästan till och med lite antidepressivt. Och det tror jag nog nästan många kan hålla med om, att när man går och stryker handen över och känner en sån där pust av en basilika, en genovese, då blir man glad. Det är någonting som händer i oss faktiskt när man... Så att knapra basilika, då blir vi lyckligare. Mycket pesto.
Stort tack Frida, det var allt från dagens avsnitt av Trädgårdsmästarna. Ni hör oss snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.